Du lyssnar på Mellan oss med mig Smitty
och mig Nicky.
Nicky, take it away.
Tack så mycket. Jag och Camelia, som jag bor med, vi satte oss ner, vi dejtar ju på tisdagar.
Just det.
Så då brukar vi ofta titta på någonting på tv. Mm. Och jag vet inte med dig, men jag älskar att vara inne på typ SVT Play. Mm. Och bara hitta någon så här dokumentär.
Ett reportage.
Ja, ett reportage som bara avslöjar grejer. Ja. Eller bara helt ärligt också en dokumentär och sätta mig in i andra människors liv.
Det gillar jag. Och sen jag gillar också att bara lägga på det. Medan jag gör det så gör jag privat research vid sidan av.
Mm.
Så därför sitter jag oftast med luren framme hela stunden.
Mm.
Det är för att jag verkligen är inne på att hämta information.
Ja.
Liksom tillståndet.
Det älskar jag.
Så jag sitter där och gräver mer.
Jag tycker den grejen är svår när man sitter med någon annan som inte är en mobil person.
Mm-hmm.
För då känner jag mig jätte så här, jag måste också inte hålla på med mobilen.
Jag fattar.
Fattar du?
Ja, sanningen är, you should just do your own thing.
Mm.
Alltid. För men, det är en annan grej om du sitter och smsar, då är det ju inte kul.
Nej.
Förstår du?
Nej, jag hör dig. Men okej, så jag ska berätta först för dig.
Ja.
Vad den här dokumentären handlar om. Och det är tre delar.
Okay.
Den heter alltså Drömmen om Hollywood på SVT Play.
Okay.
Tre delar. Och Anna-Karin heter hon, tjejen som det här handlar om.
Mm-hmm.
Hon är från Norrland.
Mm-hmm.
Okej.
Okay. Ålder?
Hon är 50 idag.
Okej.
Okay. Men när hon är typ, ja, men så här precis efter, efter gymnasiet.
Mm.
Då väljer hon basically bort att plugga till jurist.
Mm-hmm.
Och istället väljer hon att följa sin dröm om att bli skådespelerska i Hollywood.
Okej.
Okay. Så hon flyttar till USA. Egentligen inte till Hollywood först, utan hon flyttar till New York.
Mm-hmm.
Som många så här skådespelare,
ja,
drömmare
aspiring,
gör.
Ja.
Åker till New York och blir liksom waitress eller...
Ja, Vanderpump Rules, shoutout.
Ja, men precis.
Ja, man hamnar alltid i waitressing job. Jag har ju läst att det är där ofta man hittar... Ja, men du vet, producenter och whatever. De och letar ju oftast folk.
Ja, och om du jobbar i en bar, då passar det med att gå på auditions under dagtid typ.
Exakt.
För det är det hon gör då. Mm. Hon går på auditions, jättemånga auditions, och sen jobbar hon i den här baren på kvällarna.
Okay.
Det är liksom hennes liv.
Mm.
Och hon gör det här i 16 år. Alltså i 16 år.
Så här kämpar.
Kämpar hon och jobbar i en bar och går på auditions. Och verkligen bara vill slå igenom som skådespelerska. Alltså kan du tänka dig att i 16 år...
Alltså vet du, enda anledningen till att jag kan tänka mig hur det känns att sitta i den positionen. Jag, där jag står nu, jag kan inte se det. Men vid någon punkt så når man ju the point of no return. Jenny, du har kämpat så länge nu att om du inte make it så är allt bortkastat. Och det är också en sorts point of no return. Nu har du hållit på så länge att du kan inte bara sluta.
Ja, och det där är
det
ju...
Det blir ens liv att försöka.
Mm. Det är en fett mänsklig typ tankeprocess.
Mm-hmm.
Att, jag kommer inte ihåg vad det heter nu, men det är jättevanligt också när man är i en relation till någon som inte behandlar en bra, eller så här, en relation som inte funkar. Man tänker så här, jag har lagt 2 år av mitt liv på det här.
Mm-hmm.
Om jag lämnar nu var det allt
förgäves.
Mm. Och vi har ju pratat om det jättemånga gånger, att det är ju inte det egentligen.
Nej.
För att de här 2 åren var 2 år av ditt liv.
Du har lärt dig någonting.
Du har lärt dig massor, det var erfarenhet.
Ja.
Och det som är synd är att i och med att vi har den här mänskliga bristen, att vi tror att om vi investerar, då måste vi liksom...
Det måste få en reward.
Alltså det måste få en belöning.
Den belöningen du har tänkt dig. För man kan ju annars välja att se belöningen som... Ja, du fick ett rikt liv och liksom du hade kul på vägen, men det blev inte. Alltså fattar du? Precis. Det räcker typ inte att tänka så.
Nej, exakt. Det som händer är ju att folk då bara stannar kanske i en relation skitlänge. Eller fortsätter knega sönder för ett mål som man kanske ska utvärdera om det fortfarande är rimligt.
Verkligen det där du nu sa, att utvärdera. För jag tror det är där man skippar. För hade man satt sig och utvärderat, då hade man ju börjat räkna pros and cons.
Mm.
Och då kanske man väljer att det kanske är dags att liksom tänka på refrängen. Alltså förstår du?
Precis. Alltså jag vill inte att någon slutar lyssna nu och är snälla, var kvar med mig. Men alltså jag jobbar ju med team.
Mm.
Och precis som alla andra gruppkonstellationer man har ett sätt att vara på.
Mm.
Okej? Det kan vara att typ jag i vår vänskapsgrupp alltid, vi säger nu, styr upp grejer.
Mm.
Och du alltid lagar maten när vi ses. Mm. Och den tredje alltid kör runt oss. Förstår du? Om vi inte stannar ibland och helt ärligt bara lägger undan allt annat och reflekterar över hur saker får oss att känna, vad det leder till, hur det på riktigt är, då kommer vi ju aldrig förändra det.
Nej, precis.
Så varför jag nämner att jag har team är för att till och med mina team av utvecklare
så sker det en sån process.
Exakt, att vi stannar en gång varannan vecka, minst, stannar vi upp och bara, okej, vänta.
How is it working?
Hur funkar det här? Yeah. Att vi kodar på det här sättet, eller att vi har möten vid den här tiden, eller, alltså du vet så.
Ja. Yeah.
Och det leder ju till att vi varannan vecka kommer vi upp med någonting vi kan göra bättre.
Ja, och då så rör man sig uppåt.
Precis.
Och det är ultimat det man vill göra i sitt liv, evolve. Alltså ett jättenice uttryck, eller när någon frågar, varför gör du inte det här istället då? Typ, why won't you break up with him? Eller varför säger du inte upp dig? Du vet så. Då så säger man ju, ens försvar är ju oftast att, men det är så här nu.
Mm.
Det är så här, det är mitt liv. Jag har valt att leva så här, det är så här nu bara. Det är typ en jätterimlig, eller så här vanlig, ett vanligt svar. Mitt favoritsvar på den frågan, för den kan man även ställa sig själv ibland och bara, jag stannar bara här, det är bättre så. But is it working for you?
Mm.
Okej, okay, det här lärde jag mig på Vanderpump Rules. För att då var det en tjej som bara, det är mitt liv, varför är ni så här, hennes vänner försökte få henne break up with her boyfriend. Och hon var bara så här, eran kärlek funkar inte för mig, sa hon, för den är tough love.
Mm.
Och hon var bara såhär, nu är det här mitt liv, nu är jag tillsammans med honom. Och de bara, is that working for you?
Mm.
Och då blev hon så här, hade ingenting. Hon hade ingenting.
För hon har typ gett upp sig för det här målet. Eller alltså det här ändå
det får gå hur det vill.
Ja, precis. Jag skiter i vad det gör med mig.
Mm.
Alltså så, det kan jag relatera också till så här, från gamla relationer. Att så här, man har varit där i flera år. Den här personen har kanske mått skitdåligt under tiden. Det kanske också har bidragit till att den inte har behandlat den rätt. Mm. Man har så här jättemycket överseende för att, okej, inte man, jag hade en bild av att i slutet av dagen vi ska kanske liksom gifta oss. Yeah. Eller så här, det här,
vi är endgame. Liksom.
Vi är endgame, så, få barn och så här, du vet, sådana grejer. Det får en att stanna kvar. Men hade jag bara stannat upp på riktigt och vågat vara ärlig med mig själv om vad det faktiskt bidrar till för mig och vad det ger mig.
Yeah. Och hade samtidigt undra så här, låt mig utvärdera om mitt mål är rimligt med tanke på omständigheterna av, och en gång vara äkta, vad är omständigheterna?
Mm.
För man ser ju oftast att de matchar inte.
Nej. Sen är det ju så här också, att när man investerar så mycket, typ den här tjejen då, eller kvinnan, Anna-Karin, hon har liksom flyttat från Sverige.
Mm.
Hon har lämnat en liksom ganska bra utbildning, tror jag många skulle vilja säga så här,
prestigefylld, i alla fall.
Prestigefylld utbildning bakom sig. Hennes föräldrar har också, hon har behövt möta det här att föräldrarna bara, ska du verkligen lämna trygga Sverige och en utbildning och flytta till ett annat land, och också för att bli skådespelare
som är så osäkert, alltså att gå runt och vänta på att någon ska se dig, det är typ det man gör.
Det är det här att man väljer att göra någonting som man vill göra på grund av att man har en bild i framtiden typ. Och så vet man att andra ser på en och bara, kan du bara ge upp typ, det här är inte bra. Då blir man ju ännu mer så här, jag måste lyckas.
Stå på sig, man måste skydda den typ.
Exakt.
På samma sätt som man skyddar en dålig relation i den situationen då.
Precis så.
Man skyddar
så.
Den så fort andra börjar peka på att det inte är rimligt.
Ja, och det är så sorgligt ibland. För man tar de små, små grejerna som knappt ens är vinster. Det kan bara vara en bra dag eller så här, en så här fin gest.
Yeah.
Och så tar man den och förstorar den till att, ja men titta, det är värt det.
Yeah.
För det kommer bli mer av det här sen.
Yeah. Jag kan tänka mig i den världen som hon är i. Det räcker med att she met a movie producer och nu kommer allt ändras och då får man en kick som räcker ett år till av kämpandes. Men det där ledde ingenstans.
Jättebra radioövergång för att det som händer,
det var exakt det va?
Är att hon, ja men precis, att hon 2008 då, hon får en jättebra roll som Greta Garbo i en stor film om hennes liv.
Okay.
Och Greta Garbo var en svensk kvinna som liksom blev en stor skådespelare som var världskänd då. Det leder till att hon får jättemycket uppståndelse, jättemycket uppmärksamhet får hon. hon blir intervjuad liksom i Sveriges Radio, TV4. Alltså hon syns här i Sverige i tidningar. Det är många så här photoshoots där hon är Greta Garbo. Tänk dig ändå att få det efter så många år. Ja. Och bara känna, ja men det är klart, jag skulle ju få den här rollen. Ja. Och nu blir jag kanske känd eller framgångsrik. Eller jag behöver inte slita bakom den här baren som jag har gjort innan. Det är nu det händer typ.
Ja.
Okej. 2008 sker också en jättestor finanskris.
Fy fan. Vet du, att, alltså på väg dit jag blev så här, nej, krisen kommer. Krisen kommer!
Och det,
säg inte upp dig!
Det är det här också, vi är ju födda 95.
Mm.
Så hade det hänt idag så hade det ju, vi hade ju haft en helt annan bild av det.
Mm.
Men för mig i alla fall, när jag tänker på den här finanskrisen, vi var ju barn, men jag vet att så här, typ mina föräldrar tyckte, tänkte, kände massa kring det och det påverkade liksom världsekonomin på sätt. Men i alla fall, investerarna till den här filmen drar sig ur.
Oh my God.
Tänkte att hon har fått den här stora liksom belöningen, eller den är så nära nu.
Ja.
Men sen så tas den ifrån henne i sista sekund typ.
Fy fan.
Efter alla intervjuer, efter att hon har liksom
byggt upp.
Du vet också typ säkert att hennes föräldrar också bara okej.
Det var värt det då.
Det var värt det. Du slet jättehårt.
Ja.
Men det blev så här, alla vännerna som kanske också har, jag vet inte om det var så här för henne, men jag kan tänka mig att ändå ens gamla vänner kanske har sina utbildningar, sina karriärer, kanske sina familjer. Mm. Och hon, eller om man själv hade varit i en sån position, man har inte de grejerna för man har ju liksom
lagt alla sina ägg i en korg.
Förstår du? Så jag kan tänka mig också att jag personligen, om jag tänker hur jag hade varit, jag hade säkert sagt till alla mina vänner så här, nu händer det hörni.
Mm.
Och känt så här, yes.
Mm. Att det var värt det.
Mm. Och då blir ju den här grejen att man inte, att det inte blir av, den blir så skamfylld.
Kan det är verkligen a high horse to fall from.
Jätte
hemskt måste det ha varit för henne. Vad hände sen?
Vad hände sen? Hon, om jag minns rätt så typ, ja men hon går väl tillbaka till sitt bartenderjobb och fortsätter väl gå på auditions och sånt. Men jag tror att det som hände var att hon någonstans var så fäst vid den här tanken om Greta Garbo-filmen.
Ja.
För det som händer är att en väldigt karismatisk man dyker upp i baren en kväll.
Det gör de alltid också.
Väldigt karismatisk och han är också svensk så de får en liksom koppling direkt. Och de börjar träffas.
Romantiskt.
Jag tror att så här, vet inte hur det var i början men det blev romantiskt så småningom. Och den här personen som är så karismatisk, han visar sig också ha massa pengar, massa kontakter. Han förstår att hon hade den här situationen där hon skulle vara med i en film och den stängdes ner. Det här projektet kring filmen stängdes ner på grund av pengar. Så han någonstans lovar henne att jag har pengarna, vi kan fixa det här igen. Vi kan göra så att filmen blir av. De här två blir liksom ett, de blir som ett partnerskap där han har pengarna, han har kontakterna och hon följer med honom överallt. De flyttar till Los Angeles.
Alltså det där är, det känns aldrig som en bra deal.
Vadå?
Att en snubbe, en karismatisk man kommer fram i en bar och det slutar upp med att han har alla pengarna.
Ah.
Och du är på väg någonstans med honom.
Det är så farligt.
Mm.
För jag tänker på den grejen. Alltså vi är så sårbara som så här, flickor som har blivit vuxna människor.
Mm.
Som ändå har vuxit upp med det här. Att det kommer komma en riddare eller en prins som räddar oss.
Det där är så, det är ett jättefarligt narrativ att ge ett barn.
Väldigt.
För att det är verkligen det man kommer leta efter. Så när det kommer en karismatisk man på ditt bartenderjobb.
Ja.
You might go with him. Alltså förstår du?
Jag kan tänka mig att, alltså jag vet inte nu. Men för en pojke som har vuxit upp och blivit en vuxen människa. Det kanske är lite större hinder att tillåta sig bli omhändertagen eller räddad av en kvinna. Sen vet vi att det händer också.
Ja.
Att män liksom lever på kvinnor som har tillgångar.
Och absolut.
Så. Men
vad kallas det? Gigolos?
Ja, jag vet inte. Men, har sett det på nära håll.
Ja, absolut.
De flyttar till Hollywood. Han betalar hennes hyra i New York, hennes lägenhet där, så hon får ha kvar den.
Det är en bra deal. Lämna sig inte upp din lägenhet.
Hon det har kvar sin lägenhet. Hon säger bara upp sig från sitt bartenderjobb.
Mm.
Och sen så flyttar de ju till Los Angeles där Hollywood ligger.
Mm.
Och där finns ju alla de här filmmänniskorna. Yeah. Och ja, han har ju massa grejer att göra och alla de här ärendena som, och mötena och människorna han träffar för att ja, sina pengar i alla fall. Han kopplar ihop henne med vissa människor som är ganska big deal. Typ, nu minns inte jag hans namn, men till exempel en fotograf som har fotat så här, alla supermodeller, alla filmstjärnor.
Är det han Ben Simone?
Ja, men han hade något italienskt eller franskt namn. Mm. Han, den här svenska karismatiska pengasjonon, han fixar en photoshoot med den här fotografen då. Så han fotar Anna-Karin.
Mm.
Och det blir hennes så här, portfolio. Mm. Ja, bilderna som hon kan liksom
söka jobb med.
Liksom. Precis. Mm. Ja, jättefina bilder. Också värsta upplevelsen ju att få en sån...
Din biljett.
Du är bara en vanlig svensk som har flyttat till USA. Och här sitter du och blir fotad av den här fotografen som fotar superstars.
Hon måste ju verkligen ha fått upp sina förhoppningar igen.
Förstår du?
Ja. Jag tycker så synd om henne redan.
Och det verkar, alltså det är liksom, nu händer det igen ju.
Mm.
Inte nog med det, han kopplar ihop henne med Angelina Jolie också.
Mm-hmm.
Så de blir så här sms-kompisar.
Okay.
Och de hörs någon gång på telefon. Mm. Men mest så här, på den tiden också mejlade man ju mycket istället för att så här, chatta. Så de mejlar jättemycket fina så här, my sister, och hon blir, Angelina Jolie blir som en typ mentor slash stora syster till Anna-Karin.
Alltså det där är ju definitionen av att nu vågar man säga att något håller på att ske igen.
Ja.
Alltså jag hade fått upp förhoppningen här.
Exakt. Förstår du? Exakt. Och hon har så här, hon har en vän från Sverige som har besökt henne en del under hennes liv, Anna-Karins liv i USA.
Mm-hmm.
Och den här vännen är också alltså fotograf eller så här filmare. Hon har alltid med sig en kamera.
Mm-hmm.
Så när du tittar på den här dokumentären på SVT, du får följa också Anna-Karins resa på den tiden. För hennes vän har filmat
så mycket. Hon har footage från allting.
Förstår du?
Vad fint.
Jättefint. Mm. Så, och hennes vän någonstans... Jag tror hon tänkte typ att okej, nu händer massa grejer i Anna-Karins liv. Jag ska filma det här och det blir en dokumentär sen. Och den här dokumentären handlar väl någonstans om framgång och att följa sin dröm. Yeah. Och Anna-Karin pratar jättemycket om, kolla om du verkligen ger upp allt och ger dig själv till din dröm. Du kommer få lyckas. Mm. Ja, du blir belönad till slut. Och hon typ kanske är lite frånvarande i vissa stunder för hon mejlar med Angelina Jolie.
Mm. Och i nutid eller i dåtid?
I dåtid. I de här filmerna man får se från då. Okay.
Mm.
Och by the way, hela dokumentären är också skapad av den här vännen i nutid. Mm. Förstår du? Så vi får både se dåtid och nutid.
Mm. Men vänta, en fråga.
Mm.
Hur gick det för henne då? Eller liksom, dog det ut igen? För jag undrar nu, handlade den här var det här en dokumentär som de hade tänkt på om framgång? Eller var det här... en dokumentär om nedfall, typ.
Precis.
Fattar du vad jag menar?
Det är det man inte riktigt förstår i de första delarna. Avsnitten,
Just det finns ju en till del.
Precis.
Ja, okej.
Så vid det här laget, när hon har blivit fotad av den här kända fotografen, hon har fått en relation till Angelina Jolie, så har också filmidén om Greta Garbo snappats upp av en regissör.
Mm.
Och pengarna finns ju.
Mm.
Så filminspelningarna ska börja någon gång i maj. Okay. Det här året. Som är, det är länge sedan nu. Mm. Det är inte liksom för 5 år sedan. Mm. Utan det är typ, jag tror det är i alla fall kanske 15 år sedan. Okay. Eller något sånt. Så vi får se i dåtid att den här vännen pratar med Anna-Karin och bara, när börjar det? Mm. Och då förklarar Anna-Karin så här, nej men det ska vara någon gång om någon vecka eller två. Jag vet inte hur jag ska liksom komma till sak här.
Du behöver inte skynda dig.
Nej, jag behöver inte skynda mig. Ja, okej. Så i allt det här har ju också relationen mellan... Han kallas Lars i dokumentären. Den här karismatiska svensken med pengarna. Lars och Anna-Karin träffar också Anna-Karins föräldrar. De tar dem till USA. Mm-hmm. De bjuder dem på en resa.
Alltså här låter ju han väldigt legit. Han gör ju det.
Jättefin. Och föräldrarna träffar honom och bara, wow, vilken man. Mm. Han bjöd dem på... flygbiljetter, värsta hotellet. Han tar verkligen hand om Anna-Karin. Och nu är ju okay. filmen liksom runt hörnet.
Den är verkligen runt hörnet, please just make the damn movie.
Exakt, verkligen så. Föräldrarna åker hem.
Mm-hmm.
Och några veckor senare så hör de av sig. Anna-Karin, är Lars där? Är du själv? Kan vi få prata med dig?
Vem har dött? Vem har dött?
Och då...
Du måste komma hit, du kan inte göra filmen och allt fuckas. Jag klarar inte av sånt här.
Det är så här... Oh, det är så tragiskt.
Det är jättetragiskt. Oh.
Men det som händer är att hennes pappa då förklarar att hotellrummet inte har... Alltså det har dragits från hans kort, alltså pappans okay. kort. Mm. Och det är ju lite konstigt, ja. För Lars skulle ju betala.
Exakt.
Och inte nog med det, kort därpå eller i samma veva så ringer också SAS upp föräldrarna och säger att deras flygbiljetter har blivit betalda med ett stulet kreditkort.
Åh nej, det här är en svindlare. Det här är nej.
Så här, jag kan wrapa upp det lite kort, det visar sig att hennes hyra i New York har inte blivit betalad på flera månader. Och det här får ju henne att bara typ söka svar.
Mm.
Och som sagt, lång historia kort. Det visar sig att ingenting har varit sant.
Det finns ingen film.
Det finns ingen regissör. Den här fotografen som hon faktiskt träffade och blev fotad av.
Mm.
Han har typ jagat Lars länge nu för att få betalt för den här photoshooten. Och Angelina Jolie fanns aldrig, utan det var Lars som satt på andra änden.
Oh my god. Men det där är lågt. Alltså det där var bara förnedrande. Han behövde inte låtsas vara Angelina Jolie.
Det är så taskigt.
Det där är riktigt
förnedrande. Vet du, jag skäms över att jag skrattar inte för att det är roligt att det, utan det är bara hemskt.
Det är hemskt och det jag skrattar för att jag har problem. Det är bara så kort och gott. Alltså nej, bara.
Vet du, alltså så här, jag undrar, när jag berättar den här delen nu. Mm. Alltså visst, du blir ändå inte chockad över att en man är kapabel att göra så mot en
kvinna. Det var nästan som att jag väntade på det. För att jag har tyvärr aldrig hört en lyckad historia som börjar med så som det började.
Så som du började.
Det finns typ ingen. Alltså, I'm sorry, men det gör typ inte det.
Mm.
Alltså fan, här blir jag nästan så här, okej, om du nu skulle gjort det här med ditt liv. Liksom, offrat allt. Jobba sönder på ett ställe du inte vill vara på för att du har offrat allt för att du vill ha den här drömmen. Alltså förstår du, det kostar att bo på ett visst ställe, bla bla bla.
Mm.
Flytta inte alla dina ägg som du har haft i din korg, för nu har du lagt alla ägg i en korg. Ge inte bort den korgen till en shuno.
Mm.
Alltså fattar du?
När det handlar om ditt liv.
Ja, och jag vill inte shama henne.
Nej.
För att det där hade kunnat hända vem som helst, uppenbarligen.
Mm.
Men där blev det fel. Att liksom, det är en grej att göra ett val där du lägger alla ägg i en korg.
Mm.
Men att ge bort den korgen.
Mm. Jag tänker på personer som verkligen vill ha barn.
Mm.
Och så är de i en relation jättelänge.
Mm.
Och alltså man säger ju så här att en kvinna föds med alla sina ägg.
Mm.
Och att för liksom all tid som går så reduceras liksom antalet ägg och också typ kvaliteten i ägg.
Yeah.
Så många... Alltså individer som har ägg, de blir uppmanade till att frysa dem.
Mm.
Bara för att inte behöva ha det här momentet av att stressa finns för att få ägg, barn. Ja. Men jag tänker på, alltså, och jag gillar inte att berätta grejer som jag inte kan berätta detaljer kring. Men så här, scenarion där kvinnor har varit i relationer till män och verkligen varit kvar med dem så länge.
Mm.
Och sen så när det väl skiter sig så kan de inte ens göra typ den grejen som verkligen betyder någonting för dem. Mm. Att få till exempel barn som de föder själva. Alltså det är bara hemskt när det är saker som inte går att ta tillbaka.
Yeah.
Det
är typ där den grövsta bitterheten kan komma.
För här är det ju Anna-Karin då som har lagt så många år av sitt liv. Och det har ju varit... Alltså någonstans längs vägen har det blivit för den här filmen ska bli av. Det har inte ens nödvändigtvis blivit...
Att hon ska make it.
Exakt.
Mm.
Och det var väldigt intressant för att alltså, det här är egentligen inte relevant när vi pratar om att man jagar en dröm och kanske slösar tid. Det vi pratar om hittills. Mm. Men det som hände sen är i alla fall att den här Lars, han är liksom fridlyst, efterlyst.
Fridlöst är han inte, det finns massor av dem.
Ja, verkligen. Men han är efterlyst. Så amerikansk polis går ihop med svensk polis typ.
Och nu är den härva också för stackars Magdalena.
Heter hon Magdalena? Nej, Anna-Karin. Värsta härvan smittig. Så hon hamnar liksom i en situation där amerikansk polis stormar in i lägenheten och söker efter honom. Och du vet så här, bara massa scener som också, jag tänker så här, många tjejer i förorten har råkat ut för att liksom backa sin snubbe in i det sista och sen får de själva problem. Mm-hmm. Tänk att det här bara var en tjej från Norrland som ville någonting. Mm. Och så blev det så här.
Jag blev irriterad att hon var villig att göra allt det där. Och sen så kom han bara och...
Ja, och vet du, så här, man vet inte riktigt varför folk gör så. Alltså du vet, vi har ju sett Tinder-svindlaren de senaste åren. Och sen så finns det ju massa varianter av det. Typ, jag tror att det var på TV4 eller SVT också. Där det var typ 4-5 tjejer som hade råkat ut för samma snubbe här i Sverige. Mm. Och typ en av tjejerna hade en verkligen framgångsrikt företag, typ en cateringfirma eller något sånt. Det slutade upp med att han hade svindlat till sig hela företaget och hon satt i skulder och de här andra tjejerna hade också lånat massa pengar bara för att han kunde typ lura dem till att få någonting som, för alla de här tjejerna, alla de här kvinnorna, det de ville var att ha en man som älskar dem. Och han lyckades ju ge sken av att han är där för att göra det.
Alltså jag tror att framgångsrika kvinnor... Åh, följ med mig i den här tanken nu. För det här kan vara fel, men jag kommer bara spotta ut för att det var en tanke. Framgångsrika kvinnor är ju... Man vill ju säga att de största offren är kvinnor som kanske är fattiga. För då kan en rik man komma in och whatever, whatever. Men då tror jag någonstans att den fattiga kvinnan hade varit någorlunda medveten. Snarare än en rik kvinna som är framgångsrik och redan har allt. För det första är hon det största hotet mot en man. För det andra, det en man behöver ge henne för att... För så här, en framgångsrik kvinna har ju, i och med att hon är kvinna, behövt ha gett vissa uppoffringar.
Som exempelvis, typ att kunna ha barn.
Ha barn, en relation. Alltså du vet, sådana grejer har antagligen hamnat i baksätet. Ja, exakt. Det vill säga att när de väl sitter där och är framgångsrika så har de avsaknad av vissa saker. Och det är nästan enklare för en man att sweep in och ge dem. För han har ju inga pengar nödvändigtvis, men han har lots of love och liksom är redo bokstavligen vara en hemmafru för att han har inget annat.
Förstår jag kan hålla med dig om att när du säger framgångsrika kvinnor, att så här, avsaknaden av kärlek och den här mannen som alla små flickor som har blivit vuxna drömmer om ska ta hand om dem och få dem att känna sig liksom trygga. Alltså den avsaknaden, att bara se det i närheten och se att det är så nära, det kan få en att ge vad som helst bara för att få det.
Precis.
Jag hör det och jag håller med.
Gud,
det,
alltså.
Det är liksom två aspekter i det här. Så det ena är det här att jaga någonting så hårt att man typ blir blind. Och den andra delen av det är det som det handlar om lite i slutet av serien. Att för hon lämnar honom vid något skede, det här innan polisen tar honom. Okej. När hon typ precis har förstått att han har inte betalat för lägenheten. Han har inte betalat pappans och mammans hotell. Och flygbiljetten är betalad med ett kreditkort som är stulet. Hon drar tillbaka till New York då, till sin lägenhet. Och hon går ju tillbaka så här, verkligen med svansen mellan benen och är rädd. För att hon vet inte ens om hennes nyckel kommer passa. För hon har inte betalat flera månader.
Oh, vad läskigt. Är hennes grejer ens kvar?
Precis. Men hon kommer in och några sekunder senare så knackar det på och då är det hyresvärden. Och då, det var väldigt fint för då sa hyresvärden så här: Anna-Karin, det här är inte lik dig. Jag vet inte vad det är du går igenom. Hon bara, men tänk inte på hyran. Red bara ut ditt liv. Och du vet, Anna-Karin blir ju så lättad. Det där är ju så fint.
Otroligt.
Och det, jag tycker typ att det är så representativt för vänner när man är i en toxic relation. Så att ens vänner bara, vet du, du är inte en bra vän just nu. Du är inte liksom, du skapar oro och stress hos mig och oss andra.
Absolut.
Men du i slutet av dagen är offret här. Gör din grej.
Lös det bara. Lös så att vi kan liksom, och och som en vän egentligen, hon har, alltså, hon är inte hennes vän, den här landlorden.
Hon behöver inte vara det,
men det var nästan som att hon blev det för att hon någonstans kunde säga, red ut ditt skit. Jag kommer liksom inte kräva något av dig här.
Precis som vänner typ så. Är så här, jag har sett din kärna. Mm. Jag vet att du har liksom, din potential är större än det här.
Ja.
Jag tror du kan lösa det nu. Ja. Bara gör det.
Ja, gör det nu liksom.
Jag känner att jag har varit i den situationen också, att så här, mina vänner har sett mig i en relation där jag gång på gång blir, alltså går igenom bara skit med samma person. Och att alltså så här, någon vän kanske är så här trött på mig, men fortfarande står vid min sida. Och en annan vän kanske har slutat vara lika så här, förespråkande av relationen. Typ du kanske inte riktigt förespråkade relationen så där jättemycket i slutet. Yeah. Men du fanns ju fortfarande vid min sida. Så hårt att när det väl liksom blev riktigt illa i slutet. Alltså det var som att jag bara, okej, den här sista gången, om jag ber dem om hjälp nu och inte tar mig i kragen, då har jag utnyttjat mina vänner och typ svikit dem. Nej. Och det ledde ju också till slutet av min relation. Men vi har också varit, eller jag tillsammans med er och jag själv ibland, har varit på andra sidan av det när man är så här, sitter med typ en tjejkompis som har en blåtira för att hon blir misshandlad av sin pojkvän. Och man någonstans tror att den gemensamma uppfattningen av situationen är att det här är slutet. Så man släpper in sin vän såklart till sitt hem och bara, okej, nu är det över. Gör det du behöver göra nu. Och medan jag pratar så inser jag att flera människor dyker upp i mitt huvud. För det är inte bara en vän, utan det är fler.
Ja, det appliceras på många.
Det går att applicera på många. Och det som händer sen är att de gör inte...
Nej.
De fixar det inte. De lämnar inte relationen. Nej. Utan det de går liksom tillbaka.
Deras enda av dealen blir inte uppfylld.
För att man ska kunna fortsätta vara vänner.
Ja.
Men Anna-Karin, hon behöver ju inte betala hyra då.
Nej.
Och hon försöker få tillbaka sitt jobb. Men liksom innan hon vet, liksom, innan någonting hinner hända, så kommer hyresvärden tillbaka. Typ, jag vet inte om det var en timme efter eller någon dag efter. Och bara, jag har fått betalningen nu för alla de här månaderna och $1,000 extra. Och det här är ett så kvinnligt fenomen, vill jag säga. Och om någon lyssnar och bara, nej men det är inte nödvändigtvis kvinnligt, då köper jag det också. Men jag bara som tjej, som har haft så många tjejkompisar och själv varit en tjejkompisen, jag har varit där, okej? Okay? Det är att hon får höra att allt är betalat och då börjar hon tänka så här, var jag lite för hård mot honom?
Åh gud, ja.
Du, är inte det så vanligt?
Det är så jävla vanligt, jo.
Eller hur?
Jo, och vet du vad som är så vidrigt men så relaterbart i hennes historia? Att den råkar bara utspela sig i Hollywood med större summor. Men vi har varit exakt där. Där det efter att man har ditchat den här snubben så kommer det en swish på kontot. Och man säger, jaha, du hade visst pengar. Du ville bara hellre spendera mina. Alltså förstår du?
Någonting sånt. Alltså man gör ju upp så många empatiska scenarion. Typ att, och nu har han gjort allt han kan.
Han måste ha kämpat för att lösa det.
Och han la in extra också. Han vill verkligen lösa det här. Typ, man gör ju upp alla möjliga. Alltså jag förstår alla som gör så. Och jag vet att jag själv har gjort så. För i slutet av dagen, man vill inte vara kall.
Nej.
Man vill inte vara oförstående eller liksom.
Nej, man vill inte. Man själv vill inte må dåligt. Jag får det upp till det istället. Snarare än man vill inte vara kall. För det hade man inte brytt sig om personen var en H-unge. Men att jag inte vill vara... Låt oss säga nu, jag får pengar som jag har lånat den här killen. Och vi är inte tillsammans längre. ifall jag nu går in och är så här, åh, han kanske, whatever, whatever. Det är snarare för att jag ska må bättre över situationen. Snarare än att jag bryr mig så mycket om han och vill att han ska må bra. Så jag vill inte vara kall. Det är snarare att jag vill ju inte sitta i den här skiten.
Mm.
Så om jag gör upp en verklighet som jag kan leva med så blir det allting lättare. Det vill säga, det är synd om honom.
Mm.
Och jag kan bara välja att tacka ja nu.
Så man typ manipulerar sig själv. Ja. Grejen är, det du gör nu är en ganska djup analys som jag köper till 100%. Mm. Och jag tror det är fett värdefullt att verkligen ta in det du nyss sa. Det är alltså att man är så obekväm med att sätta gränser basically.
Ja.
Och att vara okej med att, okej, någon gjorde rätt för sig inom citattecken. För oftast gör folk inte ens rätt.
Ja.
Alltså folk gör inte, gott gör inte ens egentligen. Utan de bara gör någonting bra efter att ha gjort så mycket dåligt. Ja. Och då...
Det täcker inte.
Det täcker inte, men man orkar inte i sig själv känna att personen gjorde någonting bra där och jag fortfarande stod upp för mig själv.
Ja.
Fattar du?
Jag fattar precis.
Så hur som helst, hon intalar sig själv att hon kanske var lite för hård mot honom och åker tillbaka till LA för att vara med honom.
Så hon lämnar sin lägenhet igen?
Ja.
Okej, hyran är betald dock.
Och tänk att hon inte har några pengar till sig själv. Utan hon går tillbaka in till hans
liv, bubbla, allt.
Förstår du? Som vi inte ens vet vad den handlar om. Vi vet bara att tydligen finns det ett stulet kreditkort. Det är pengar som inte ens betalas.
Hur ursäktar man? Alltså,
men hela Angelina Jolie, alltså, av allting.
Det är det, det går inte.
Den grejen är svårast.
Vet du varför den är svårast? Because he didn't need to. Att liksom, han skulle kunna ljuga om allting som har med pengarna att göra. För han skulle kunna säga, företaget gick i konkurs. Jag vill inte stressa dig med det. Jag trodde läget var under kontroll. Han skulle kunna säga många saker. Det stulna kreditkortet, det var min affärspartners. Han anmälde den stulen, men jag råkade ha den.
Vilket
det var
ett missförstånd. Typ sa.
Jag förstår det, för det går att liksom sum up som ett missförstånd. Men du smsade mig och sa att du var Angelina Jolie.
Det är så löjligt.
Det är så lågt.
Det är så lågt.
Det är så lågt, det går inte att ursäkta.
Samma sak som du sa innan om att man manipulerar sig själv för att man inte själv vill må dåligt.
Ja.
Man vill må bra. En sån här grej där snubben har låtsas vara Angelina Jolie. Ofta tycker jag mig se ett mönster av att, alltså i alla fall jag själv.
Mm.
Ibland har jag inte ifrågasatt saker för att jag bara orkar inte med stelhet. Alltså det är så... Ja. Det är så lågt.
Det är så lågt och man vill inte. Man vill inte
jag vill bara inte ens veta hur patetisk du är och hur lågt du kan gå och hur manipulativ du är.
Nej, för jag vill ju välja att vara med dig nu. Precis. Så då vill jag inte tro att du är så här patetisk. Så jag glömmer att du låtsades vara Angelina Jolie.
Ja, att du låtsades vara Angelina. Alltså jag tänker på, vi har ju en serie avsnitt bara i vår podd om Gullis.
Just det.
Det här var typ ett år sedan. Och gullig. Men hon hade ju varit då med, hon berättade för oss och vi berättade det här för våra lyssnare i podden att det var en snubbe, en äldre snubbe då som hade x antal barn och grejer och flera andra tjejer på tråden som han har ljugit om och i början vet hon inte det här. Hon vet bara att han är askarismatisk och vill vara med henne.
Alltid karismatisk.
Alltid karismatisk.
Det är så farligt alltså.
Det är väldigt farligt. Och han gör så himla mycket konstiga grejer och liksom otrohetsgrejer dyker upp och allt sånt där, men i slutet av dagen hon väljer ändå flera gånger att gå tillbaka till honom och jag är säker på att många gånger ifrågasatte hon inte ens saker ner till liksom detaljnivån,
alltså down to, men du låtsades vara Angelina Jolie, varför?
Exakt.
Gick du så långt, alltså typ den frågan
och det är för som du säger, man vill inte, man vill ändå känna sig smart i sina beslut. Yeah. Och jag kan inte känna mig smart i mitt beslut att jag tar tillbaka den här snubben som har lurat mig flera gånger och andra människor.
Yeah.
Om jag factcheckar honom. Mm. Jag måste bara lura mig själv.
Exakt, nu. Lura mig själv att det inte hände och inte fråga honom bara, för då har det inte hänt.
Precis.
Då kan jag vara bekväm med mitt beslut.
Exakt.
Det säger ju bara att man ignorerar, alltså man gör om verkligheten. För att den ska matcha det beslut man vill ta, snarare än att ta beslut ut efter verkligheten.
Precis så. Och som vi sa innan, det som hände var ju sen att hon var med honom och polisen dyker upp och det hände massa grejer och hon förstår ju att han är ju väldigt så här, alltså han är ju kriminell på en helt annan nivå. Ja. Han är så här ekonomisk
brottsling.
Och det som är så intressant är att hennes vän är där då och filmar ju i dåtid. Så vi får se Anna-Karin typ samma dag som hon har insett vissa grejer. Och då sitter ju hon och säger så här, alltså jag har inga pengar för att köpa en flygbiljett tillbaka till New York. Så jag måste vänta på att ett kort jag antar postas från Sverige med pengar som hennes pappa har lagt på kontot för att kunna ta sig tillbaka. Så hon går från en situation, och här också, vi har andra vänner också som har varit kvinnor som har kanske utbildning, jobb, ett bra boende, bra ekonomi, allting ser bra ut. Träffar en kille som vänder upp och ner på allt. Till att de här kvinnorna har förlorat allting. Och sitter liksom djupt inne i skiten. Mm. Det är verkligen någonting alla behöver ha med sig, tror jag. Att sånt kan hända. Du kan gå från att ha det liksom ändå stabilt på, på någon nivå.
Ja.
Till att det blir helt kaos.
Upp och ner.
Bara för att du jagade någon slags känsla.
Det där jagandet är oerhört läskigt.
Mm.
För det är en drivkraft som kommer från det mörkaste djupet i en typ.
Ja, och jag tror de här... För den här serien heter ju Drömmen om Hollywood.
Mm.
Och jag tror så här att som en tjej som har vuxit upp i förorten. Jag tror vi alla växer upp också med någon slags dröm om att vända på den här trasiga förortskillen som... har fett mycket problem. Vi ser det som att han mår skit. Och han behandlar alla andra innan mig. Och alla runt omkring sig. Han behandlar alla dåligt. Men jag kommer lyckas. Att vända på honom. Och min dröm är att vi en dag lever ett hederligt, tryggt liv. Bara han och jag.
Vet du vad jag undrar där?
Mm.
Varför väljer man, ifall man nu vill ha en sån success story.
Mm.
Varför väljer man inte i så fall någon som är... på väg redan dit. Man har ju istället, jag tror att det här är jättemycket ego.
Mm.
För att egot vill ju inte bara att du ska lyckas.
Mm.
Egot är den som kommer säga till dig att du ska gå från bottom. Alltså från, förstår jag menar, för att det är en större success story ifall han var fucked up från början.
Mm. Och egot handlar ju om hur andra uppfattar en. För i slutet av dagen, du själv kanske inte nödvändigtvis vill vara i den här situationen. Men att andra tittar på den här relationen och bara, oh shit.
Hon har honom i check nu.
Fattar du?
Typ så. Jag tror att det är typ det som gör att som ung att man jagar den typen av snubbe. För att om vi bara gillade den här prinsen på hästen.
Mm.
I sagorna så är det ju fortfarande en prins.
Mm.
Ja. Hon har ju valt någon som är en jävla prins.
Ja.
Det är inte jättekonstigt kanske att hon hoppar på hästen och drar.
Mm.
Men det förortstjejer som oss själva har gjort är att vi har inte ens hittat någon med någon success factor. Vi har ju bokstavligen tagit bottom of the barrel och trott att vi ska kunna göra guld av det.
Mm.
För att det är en större success story.
Mm.
Jag tror det är jättemycket ego i det här på något sätt.
Mm.
Och ego, blattetjej-ego eller förortstjej-ego typ, jag vet inte.
Ja, och när du säger ego... Då menar ju inte du så här egot som en självisk person som är narcissist och vill att alla ska titta på den och bara wow. Nej. Utan det handlar bara om att när man drivs av egot, då handlar det mycket om hur man uppfattas utifrån.
Ja.
Det är någonting externt man söker.
Ja.
Och jag tror många drömmar handlar om det här, som du säger, egot. Mm-hmm. För vi har samtidigt också andra vänner. Det behöver inte vara... Alltså det kan vara liksom whatever den identifierar sig som. Vi nämner inte ens ett kön här.
Mm.
Som vill vara, om vi ska titta igenom sociala medier, glasögonen eller filtret nu. Kanske någon som har många kontakter, befinner sig i en viss bransch. Vi har många vänner som har gett sig in i musikbranschen. Mm. Bara för att där kan man uppfattas på ett visst sätt. Alltså det är ju framgång på en annan nivå.
Hur du blir uppfattad är ju hur bra din karriär kommer gå.
Precis.
Där.
Jag har haft vänner som har blivit influencers. Mm. Som har liksom upp mot 1 miljon följare.
Mm.
Och när du kollar deras bilder. Det är så här personer som är på lyxhotell runt om i världen. Och klär sig i märkesoutfits. Mm. Alltså så här, jag har inte en enda outfit. Eller kanske ens en, kanske min dator kostar som är hennes byxor eller hans skor.
Förstår fattar du? Du att det dyraste vi äger är en liten elektronisk pryl. Det finns liksom inga smycken eller kläder.
Du kan inte titta på mig och se pengar.
Nej, exakt, exakt.
Men samtidigt, det jag har i det här livet som kanske inte ser så bam, alltså flashigt ut på Instagram. jag har en inkomst som är stabil.
Mm.
Och jag behöver inte oroa mig för mina räkningar eller mat i kylskåpet. När man sen kollar deras inkomster, de finns knappt.
Yeah.
Bara en sista grej. Mm. För du vet det där vi pratade om när ens tjejkompisar bara kanske typ ger upp eller backar. Eller du vet så här, bara inser att typ det är hopplöst för mig att fortsätta kämpa för att min vän ska förstå att situationen den utsätter sig för, relationen eller whatever, inte ger den det den hoppas på.
Mm.
Den här Anna-Karin hade en vän i USA, hon var amerikan, som jag vet inte om hon också försökte vara skådespelerska eller vad det nu handlade om, men de var i alla fall vänner. Och de befann sig väl typ i samma sits, men Anna-Karin kanske emellanåt verkade lite dryg för hon mejlade med Angelina Jolie. Och jag tror att hennes vän kanske var så här: okej, nu när du mejlar med Angelina Jolie, tror du att du liksom är någon eller? Mm-hmm. För att du är fortfarande ingen, typ så. I nutid, i den här dokumentären, så får man se när de återförenas efter typ, jag vet inte, i alla fall 10 år.
Oj, okay.
De har inte pratat ingenting för att hennes vän har ju dippat.
Mm.
Så de träffas och hennes vän är så här, i slutet av dagen, jag fattar inte ens hur du kunde tro på allting. Mm. Alltså, utifrån sett, hon bara, någon gång vi gick hem till den här filmregissören som skulle nu dra igång den här filmen. Mm. Hon bara, det var ju en typ alkoholiserad snubbe i en sunkig lägenhet. Hur kunde du inte se att han inte var en framgångsrik regissör?
Hon tittade ju bara på vissa faktorer.
Förstår
du? Och då väljer man ju bort den alkoholiserade detaljen. Typ att det ligger flaskor där och liksom luktar lite unket.
Mm.
Man kanske glömmer, man bara, nej men jag såg inte det där.
Precis. Mm. Det handlar återigen om hur mycket man typ lurar sig själv och också väljer att förbise saker och bara håller desperat fast i de här små glimtarna av att det kanske kan bli någonting. Mm.
Förhoppningen.
Och så fortsätter man. Och tack och lov, den här Anna-Karin nu, hon
fick sin dokumentär.
Hon fick sin dokumentär, men också hon så här jobbar som typ inredningsdesigner eller något sånt där och hon mår bra så. Men vilken resa.
Tänk att hon liksom går runt och bär på den där hela resan.
Hela den där resan.
Hela sitt liv liksom.
Som har format henne.
Verkligen. Uff, alltså, jag undrar hur ofta hon tänker på what could have been. För sanningen är, vet du vad jag hade haft svårt att släppa mig var hon?
Mm.
Tror jag.
Mm.
Att visst, jag var inte en stjärna och han kom och förstörde det.
Mm.
Men om jag bara hade stannat i med mitt bartenderjobb ett litet tag till.
Mm.
Inte hoppat på hans tåg utan bara fortsatt mitt kämpatåg.
Mm.
Hade chansen kommit till henne till slut.
Mm.
Vi har liksom inte fått svar på det än. Förstår du vad jag menar? Mm. För hennes budskap som du sa, om jag uppfattade rätt, var ju att hon har ju gått runt och tänkt att om man kämpar så kommer det. Om man kämpar så kommer det. Tänkte jag att hon vet ju inte ens vad som hade hänt om hon fortsätter kämpa själv.
Mm.
Jag tror där hade det varit svårt för mig att släppa det.
Verkligen.
Förstår du?
Mm.
Gud. Ja. In och titta på den, det ska jag göra.
Ja, shit alltså. Mm. Ja, men tack för det här.
Tack för det här. Mm. Tack för liksom ett bra tittartips för någon som vill liksom fundera lite. Alltså fattar du, som sätter igång hjärnan.
Mm.
Så att, tack för den.
Tack så mycket.
Tack, puss.